Jag är lite sugen på att bygga en dator. En stationär dator. Barnen har sina gaming-datorer som LED, RGB-monstrositeter. Och äldsta sonen hade sparat ihop, så vi köpte ett 4070 Nvidia.
Oj, fint ska det vara.
Fint ska det vara.
40, det finns ju 50 nu. Det är 50 är en högre siffra än 40.
Ja, men den har AI.
Okej, den har AI. Ja, det är ett virus.
Ja, men han skulle prompt ha det. Det var livsviktigt att han skulle ha det. Och så installerade vi det och det funkar. Vi köpte begagnat. Och så nu har han 300 FPS i Minecraft istället för 200. Eller vad han hade.
Men har han en skärm som klarar av FPS i frågan?
Han har en 144 Hz.
Alltså att barn har sånt nu för tiden, det är faktiskt på min tid 1080, 60 Hz, rullmus. Det är allt som behövs.
Oh la la, 1080.
Ja, wow. Windows Server.
På min tid, software rendering, VGA.
Det var som att spela Theme Park bäst.
Exakt.
När jag går i pension så ska jag börja med retro computing och bygga den ultimata Pentium 1-maskinen och en ViewSync-monitor och Soundblaster 32 AVE.
Kanske till och med ett litet Voodoo FX-kort också.
Mm, kanske. Ja, det kan jag ha flera. Kan jag ha för olika eror. Mm.
Men angående att du ska bygga en ny dator, gjorde inte du det och sen sålde du den?
Ja, precis. Jag gjorde en Bartek. Om ni vill lyssna på hur det gick till så kan ni lyssna på avsnitt 37 av Kompilator där jag och Patrik pratar om att bygga dator 2020 i oktober, så det är ganska exakt, nej inte exakt men typ 5 år sedan.
Vad har ändrats sedan dess?
Jo, jag byggde den där och den var jätterolig, men problemet är att jag inte riktigt har ett rum där jag kan ha en stationär dator. Men nu håller vi på att möblera om i huset och tilläggsisolera en stuga. Och när det är klart så kommer jag ha ett rum för mig själv med en dörr som går att stänga. Och där kan jag ha en dator ståendes.
Men vad ska du göra med datorn? Är det ett stängda rum där du kan vara själv?
Jag vet inte. Browsa forum.
Du vill lägga 30 000 på att ha en good screen i ett eget rum.
Precis. Ja. Kanske spela lite Command & Conquer och...
Är det inte bättre att satsa på den här pensimetan istället?
Nej, det är kanske lika bra. Kostar säkert 30 000 också att få en fungerande.
Nej, men det är så jävla roligt. Om du är beredd att betala det så har jag en pensimeta åt dig.
Uh-huh.
Om du är beredd att punga ur 30 000 för den, så absolut.
Mm, låt mig fundera på det.
just saying. Mm.
Jag kan ju se lockelsen av en stationär dator. Jag minns liksom när det blev standard att man på jobbet fick en laptop. För att i början, mitt första jobb hade en stationär dator, sen hade jag nog en stationär ett tag och sen bytte jag till en laptop på jobbet. Det var ju kanske, jag vet inte, 13 år sedan eller någonting. Och då var jag ju en sån här PC Master Race, vet allt, 20-åring. Som, vadå, laptops, det är bara dyrt. Ni får ju mycket snabbt bestanda, liksom, bla bla bla, heating, etc. Trådning, babbel. Och jag vill ändå bara ha datorn på jobbet stående som ett skrivbord, så vad håller ni på med? Liksom?
Mm.
Och egentligen har inte jag lämnat den mentaliteten. Alltså jag liksom köper ju att det är som det är, man ska kunna flytta dem, man ska kunna vara remote. Men... fortfarande, min dator står här, sen lägger jag den i en skrivbordslåda och sen så går jag hit igen och jobbar nästa dag, ställer upp den igen. Och jag hade kunnat få en 3 gånger så bra dator liksom, för samma pengar sannolikt. Så att jag är fortfarande rätt skeptisk till laptop-grejen. Kanske ännu mer när man är remote, för då kommer man inte behöva ta med någon till en massa mötesrum hela tiden.
Nej, just det.
Okay, här kommer en hot take om laptops. Jag tycker att möten som man hade var mycket bättre innan man kunde ta med sig laptops.
Du ser.
För man gick på möte, papper, penna. Man pratade om det som skulle göras. Jag vet inte. Det kanske är bara så här rosen, vad säger man? Skimmer, rosen.
Ah, vad rosentintade glasögon.
Ja, rosentintade glasögon. Jag vet inte. Kan någon göra akuttestet? Nej, jag tror jag har fått en stroke. Men jag vet inte, det känns som att mötena var mycket mer fokuserade än vad det är. Det känns som att man blir mycket mer sidetrackad när man har en laptop och någon presenterar någonting på någon skärm. Och
jag tror nästan att typ hela mänskligheten var mer fokuserad innan det var skärmar precis överallt.
Good point.
Ja, jag drar ett streck här på min, det var bättre för counter.
En annan aspekt som är de vill ju att man ska kunna jobba hemifrån. Nu är väl det praxis, men anledningen till att man fick laptops var för att ja, men då kan du ta med sig datorn hem. Det är min teori. Nu så är väl det bara att man har en laptop och någonstans förväntas man kanske att vara mer tillgänglig än vad man borde vara. Och ganska skönt med stationär dator, för då gick man hem och kraschade prodd.
Laptops måste ju finnas också om man ska kunna ha öppna landskap utan assignade platser.
Men det är också så en ny också en sån ny grej
som Lundell-modellen som den kallas.
Öppna landskap. Nej, vet. Nej, men jag kommer ihåg mitt första jobb, då hade vi bara stationära datorer och där hade vi jour för produktion. Och det var mycket bättre, då fick du betalt. Då det var ju så här fackupphandlat och allting, så det var ju pålägg som man fick även om man bara sov hela natten. Nu som prod går ner så är väl det mer eller mindre förväntas av en att man ska ha någon form av jour ändå. Ring Anders, prodden nere, han vet.
Typ. Nej, en men av alla sömnstörningar på listan bara. Det är bara att lägga till en till.
Jo, men exakt. Man fick ändå betalt för det då.
Men var du tvungen att ta en taxi in till kontoret då? Om prodden.
Det är underbart att man får rycka ut på något sätt. Glida ner för sin stång och sen slänga sig i bilen. Liksom.
Det var samma sak när man gjorde det. Jag kommer ihåg, det var på NetOnNet jag jobbade. Jag kommer ihåg att vi skulle göra en produktionsrelease och då gjorde vi alltid den sent på kvällen. Så jag gick direkt från, nej, kanske inte jag borde säga. Jag gick direkt från krogen till NetOnNet. Kontoret. Drainade en webbserver. Pushade. Drainade en andra. Pushade, väntade.
Ja, det är preskriberat nu.
Det är preskriberat, det var 20 år sedan. Man var ung och dum.
Det är skillnad på nu.
Nu är man gammal och dum.
Nu är man gammal och dum.
Jaha, nej, men bygga dator. Det känns som att det inte har hänt jättemycket sedan vi pratade om det sist. Det är fortfarande typ Athlon och Nvidia som gäller.
Du sa att det var
vad fan säger det? AMD.
En Celeron MMX-processor.
Och MMX.
Glöm inte turbo-knappen bara på chassit. Det är det viktigaste.
Jag hade en kompis som hade en MMX. Jag var avundsjuk. Man kunde spela Quake 2 på den och det gick mycket snabbare.
Wow. Ja, för mig var ju den stora förlusten med moderna datorer är att det inte finns en degauss-knapp på skärmen.
Kanske får man inte ha en skärm som går degauss.
Nej, men liksom, då kan de inte lägga in en sån här fake, så lätt som det här motorljud i elbilar. En liksom fake degauss-knapp som känns bra. Och som också kan ladda upp över tid, som inte blir samma effekt om man gör det snabbt. Liksom.
Och så någon liten sån här haptisk grej som man har i telefonen så att det vibrerar lite.
Precis.
Lite i.
Jag har ett genuint... Förlåt, kör på Patrik.
Jag slår vad om att det finns något program som gör det. Om du googlar på det.
Säkert.
Degauss.
Men det ska vara en sån här grå, liten, lite knarrig knapp. Liksom. Det är viktigt. Jag hade ett genuint tics när jag spelade CS som tonåring. Att jag var tvungen att degaussa när det alltid var som mest stressigt i spelet. Jag vet inte varför. Jag hinner degaussa innan det kommer om ett hörnet. Och så dog jag ju då, såklart. Alltid.
Jag tycker det låter som en tvångstanke.
Ja, nej, men absolut.
Jag hade en 17-tums CRT som, den fick något fel så att alla röda pixlar föll bort. Så den visade bara grönt och blått. Och jag var typ 15, jag visste inte vad jag skulle göra åt det. Så jag typ satt med det i ett år. Och så till slut kom min pappa in och typ såg, vad håller du på med? Och så åkte vi och reparerade den. Men då tyckte, då hade jag suttit med typ Red Alert som blev Blue Alert. Och tyckte att den såg jättekonstig ut när jag fick tillbaks röda färgen.
Det är fel färg. Jag tror du skulle säga till pappa bara att slog till skärmen och så funkar det. Så det är typiskt pappa grejer att göra. Sparka på autoklipparen och så löser det sig. Mm. Nej. Ja, jag ska köpa en, måste nog köpa en ny Automover för övrigt. Det är jättekul. Eller jag vet inte om det är kul. Men de är dyra i alla fall.
Ska du köpa en utan slinga eller med slinga?
Ja, det är planen. Vi har en slinga, vi har en trasig Automover. Jag smsade en lokal talang för att kolla på att reparera den. Och han sa, pris får vi se, det beror på vad det är för fel. Och kände jag, fan, det här kommer bli flera tusen. Och så kommer jag ändå ha kvar en slinga. Och så kommer jag alltid tänka att hade jag inte reparerat den hade jag kunnat köpa en Automover för de pengarna del istället. Så att jag tror bara att vi köper en ny slinglös. Vi gräver mycket nya rabatter, flyttar någon buske liksom, det, ja.
Men hur funkar den? Har du någon kamera eller har du någon GPS-historia? Eller?
Det finns lika många sorters killar som det finns Automovers. Nej, det var en konstig crossover-referens. Det finns lika många lösningar på slinglös teknik som det finns slinglösa Automovers, har jag förstått. Jag siktar på Husqvarna. Det finns ju de som bara har liksom typ image recognition och supersmart AI och grejer liksom. Det kommer jag ju inte köpa för det kommer ju skita sig garanterat och vara beroende av älskling, varför gick den här ut från mina blommor? Ah, men det måste vara någon firmware update som måste fixas här. Det är ju, nej. Så att Husqvarnas modeller har någon typ av GPS trianguleringsteknik som också använder wifi och eller en extern station för att synka grejer. Om man kör runt med dem och liksom spelar in banan på något sätt. Det är ungefär så mycket jag vet. Det är svårt att läsa sig till det här för att all information är väldigt sådär smart teknik och slinglöst och autodetektering och det är jättesmart cloud bla 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 med appen. Liksom, okej? Och alla säger det men alla har olika lösningar tydligen.
Jag hoppas verkligen att appen har ett läge där du ska träna när den förvandlas till en vad heter det? En spelkontroll och så får du liksom köra runt med den och markera vart banan går.
Grejen är att jag tror att det är exakt det Husqvarnas grejer har. Men inte bara det. Om man går in på subredditen för Automovers så finns det också någon som säger att du kan koppla in Bluetooth till telefonen med din PS5-kontroll och köra den om du vill. Då blir man ju sugen på det på något sätt.
Hur mycket kostar en sån här slinglös?
Alltså, de är ju väldigt beroende på hur mycket de ska kunna klippa, alltså ytan. Vi har typ 900 ungefär kvadrat att klippa. Och jag tror att den som är 900-800 kvadrat som är Husqvarna kostar väl 22 någonting. 22 kronor. 22 000 inklusive tror jag det här trådlös kittet. Exklusive någon typ av basstation som kanske behövs om man inte har wifi-täckning i hela gräsmattan. Så att, ja, det är ju liksom där omkring.
Ja. Jag tänker bara på, när man betalar så mycket pengar för någonting, hur stor chans, och den är så beroende av wifi och liknande, hur stor chans är det att den här inte funkar om 10 år?
Nej, och det är ju en genuin risk. Liksom smartlampor och annan sån här skit som jag är lite emot. Men alternativet är ju att köpa en som typ inte finns längre, som är sån här, det är bara en dum dator i en låda och sen finns det en slinga som gör en elsignal liksom. Mm-hmm. Som vi har idag som är trasig nu då. Men de är inte så jättesmidiga att använda heller, men de funkar ju tills de inte funkar i alla fall.
Ja, jag satte en slinga förra året på, vi har två gräsmattor, en innanför tomten och så en utanför liksom utanför stacket. Och för jag fick en robotgräsklippare av min pappa som var min farmors gått i arv.
Är det en lightsaber? Så här,
nej men hon använde typ den aldrig. Den säger Claes Olsson eller Biltema tror jag det var. och spenderade en hel dag på att dra slinga. Och sen så fick jag den aldrig funka. Så jag är lite sugen på en slinglös med, men frågan är om man kan
hitta den. För 22 000 så kan du betala en 14-åring för typ 100 klippningar.
Mm. Ja, men det är en genuin tanke jag också haft. Inte kanske just en 14-åring, men hur mycket...
De är för på tok för gamla. De kommer vilja ha mer. Man ska hitta någon 10-åring som gör det för 20 spänn.
De har för mycket distraktioner när man är tonåring också. Det måste vara en väldigt ambitiös 10-åring. Det är där det är perfekta. Ja, nej, jag vet inte själv. Det är liksom... Jag tänkte ju, när vi fick köpte vårt hus, tyvärr, så ingick den här automovern. Och jag tänkte, ja, det är kul. Det är att det finns. Det är en huskvarna, den är gammal och grön och stor liksom och sådär. Men så tänkte jag att, vad fan, den kan ju få köra, men om den pajar tillbaka och börjar klippa istället. Att klippa gräs är som att hugga ved. Det är lite mysigt sen liksom. Och sen gick den sönder förra sommaren. Eller slingan gick av förra sommaren. Då tänkte jag, ah, skitsamma, jag börjar klippa istället. Det ångrar jag efter 2 dagar. Kan jag säga. Att klippa är inte jättejobbigt. Det är lite meditativt. Men att se gräset växa och inte hinna klippa, det är liksom en till stressfaktor i mitt liv som jag inte vill ha.
Det är inte så sen när man måste göra det.
Precis. Det är som att hugga ved på semestern. Då man känner sig verkligen som stadsbo som bara, åh, hugga ved, det är så, nu lever jag verkligen livet här. Och sen går man in och på elementet ändå. Liksom. Men, ja.
Klippa gräset är det tråkigaste man kan göra. Jag ser ingenting meditativt med det. Speciellt inte om man inte har en helt... Om inte marken är helt platt på hela gräsmattan.
Det är det
som
är skiten.
Så man går bara, åh, nu kommer jag till den här jobbiga sektionen. Åh, orkar inte.
Och så får man får antingen ha en lätt eldriven som är lätt att köra men som tar slut på typ en kvart, som man hinner aldrig klippa klart. Det är när vi har hemma. Eller så har man en tyngre självgående som gärna går på bensin, och då är det jättelätt att köra med den tills man måste vända den. Då måste man och dra och vända den, och så är det tungt. Det finns liksom ingen...
Jag har en självgående bensindriven.
Ja.
Den är inte svår att vända, men jag tycker fortfarande att det är jobbigt. Alltså den är inte helt... Du måste fortfarande trycka på den liksom. Den inte, går inte av sig själv.
Det är inte en skalman i gräsklippare
alltså. Nej.
Nej. Ja, jag vet inte själv vad jag vill göra längre med livet kring gräsmattan eller så. Det är, för nu ser jag ju det växa. Nu växer det, nu är det varmt liksom. Så nu ser jag att varje dag blir det här jobbigare och jobbigare att lösa.
Men du pratar om Husqvarna. Du vet att Gardena är identiskt samma klippare med ett annat chassi och typ 30% lägre.
Ja, men Gardena tror jag inte har några slinglösa. De har ju
Nej, de är alltid en generation efter Husqvarna. För först rullar de ut i Husqvarna och sen så det är som Audi och Volkswagen.
De måste ju vänta ett år till. Och jag menar, jag skulle kunna vänta ett år och klippa. Men då skulle jag behöva köpa en ny gräsklippare. Alltså manuell gräsklippare så att säga. Och det kostar ju pengar också. Och men alltså, säg att det är, alltså 22 000 plus någonting. Säg att det är 25 000 för den här jävla klipparen. Nu ursäktar min franska. Så det är ju så mycket pengar för att klippa gräsmattan. Vad fan liksom.
Mm.
Och som du säger Patrik, så ska den hålla i, alltså 10 år måste den hålla åtminstone för att kännas värd investeringen.
2 500 spänn om året.
Ja.
Kan nästan köpa en ny gräsklippare varje år.
Köpa en ny gräsmatta varje år bara. Istället.
Eller en ny gräsmatta.
Ja. Bara rulla ut. Nej, och så är man beroende av Husqvarna Cloud. Och så ska man ha en app. Och så ska man ha en smartphone som måste vara kopplad. Och så måste wifi koppla ihop rätt. Och så kommer Smart Home-appen ha en uppdatering som gör att det funkar inte. För det är en elektron-app som är en webview. Och just det var en bugg.
Kostar Husqvarna Cloud några pengar?
Den är free.
Apparently. Nu ja, men snart kommer microtransactions. Och...
Eller typ så här, men den är fortfarande gratis. Men upplösningen... för gratis är mycket sämre, så de kommer klippa av kanter ibland, kommer klippa av blommor ibland.
Åh, nu har du klippt 200 kvadratmeter så här, klicka här för att fylla
precis.
På
precis.
Med pengar.
Det där är en annan kul grej med Gardena slash Husqvarna, är att alla deras modeller, det är exakt samma klippare, det enda är att de i mjukvaran har spesat hur länge de får gå. Det är det som är liksom kvadratmeter.
Men, är det här en sanning eller en...
Det är en sanning som jag läst på byggahus.se. Men
vi lämnar det där helt enkelt. Så får folk själva bedöma. Men det låter ju inte, fast vissa av dem är ju väldigt olika i storlek. Men jag antar att, alltså det känns ju som att vad, om man bygger en maskin som är självgående, som har, som går på el, som laddar sig själv och hittar tillbaka till sin laddstation, vad liksom är det som kan styra mängden klippning? Ja visst, om bladen går sönder, men de kan man ju byta, så det kan ju inte vara att det är olika, för man har, det är samma klippblad i allting. Det kan ju inte vara att, ja, men den klarar bara av 1000 snurr här innan den måste bytas, för den kan ju klippa om igen. Så det måste bara vara typ batteriet eller mjukvaran då. Typ navigationskapaciteten, men det är också bara mjukvarubabbel liksom. Så det måste vara batteri effekten på något sätt. Men även det borde den kunna kringgå genom att bara, ah, nu klipper jag först den här grejen, och sen åker jag klippa den här grejen, och sen åker jag klippa den här grejen, och så blir det lite sämre klipp då om man har ett stort yta att täcka. Men ja, det måste vara batteri, tänker jag mig.
Men det borde man kunna läsa sig till i specksheeten.
Eller köpa 600 laptopbatterier och koppla in ovanpå sin lilla gräsklippare och driva den så istället. Ja, nog om gräsklippare. Jag hatar dem i alla fall. Jag hatar konceptet att klippa gräset.
Mm. Jag läste det är ganska ny grej också som, med att klippa gräset, så att man skulle ha fina gräs, alltså ny som är typ 200 år. Vi borde gå tillbaka till mer naturtomter.
Det finns ju en trend idag på riktigt kring att odla upp delar av tomten och gräsmattan för att hjälpa mångfalden, biologiska mångfalden. Vi har gjort en del av vår gräsmatta till någon slags äng som bara får växa. Och det blir fint och det är ju skönt.
Hjälpa den biologiska mångfalden? Är det en omskrivning för jag orkar inte klippa gräset?
För mig är det ju absolut det, för det blir bara en sak mindre att ta hand om. Men nej, men det är ju kul, men samtidigt man vill ju ha en, alltså gräsmattan används ju för det mesta av oss till saker. Vi liksom sitter där, vi har en studsmatta där, barnen leker, lite odlingar, så man måste ju ändå liksom hålla den på något sätt, inte att inte bara bli en vildvuxen tomt
eller det måste. Enda jag har emot det är att biologisk mångfald inkluderar fästingar.
Ja.
Allt men, annat är jag fine med.
Det var genuint imponerande nu när vi började odla den här ängen då. För det var för att de fick en vattenläcka under tomten som grävdes upp, och efter det så är det bara en lerplätt liksom kvar. Då kände vi skitsamma, det får bara bli, får bara, vi slänger en massa frön här så får det bli som det blir med den här plätten. Och när det väl började växa där nu förra sommaren, det lät ju, alltså det var som att man gick nära en drone, liksom, så mycket surr. Så det är ju fint och mysigt att höra liksom, att det är humlor och allsköns kreatur.
Det går fort.
Ja, verkligen.
Kanske dags att göra om det till en lerplätt igen.
Kan bryta någon typ av resurs i lerplätten.
Spelar för mycket Minecraft.
Antagligen. Men datagrejer då?
Jag kommer nog lära mig Kubernetes. För jag minns inte om vi pratade om det här på föregående avsnitt, men jag letar ju nytt uppdrag och det verkar ha löst sig. Jag vill inte riktigt prata om det innan det är påskrivet och klart, men jag blir mer backendare och ska jobba mer med Kubernetes, och det har jag inte jobbat med förut, men det är å andra sidan ingen där, utan de ska dra igång det initiativet, så jag får bara hänga med och lära mig. Och jag märkte det när jag letade uppdrag, att det antingen är man mer mot backen och då måste man kunna Kubernetes, eller så är man mer mot fronten och då måste man kunna React. Av de två så tror jag faktiskt jag väljer Kubernetes, utan att ha faktiskt jobbat med Kubernetes. Men jag vet inte, jag kanske kommer få äta upp det här om ett halvår, men jag tar mycket hellre ops problem än frontend NPM problem.
Pain adversity, det är bra metric att följa. Vad är minst smärtsamt?
Kubernetes versus React är som pest eller kolera. Skillnaden är att man kan bota både pest och kolera med penicillin.
Men alltså, kolera är ju bara rönnskit. Jag menar, pest är kroppsdelar ramlar av, så det är ju jättekonstig jämförelse egentligen.
Ja. Men så, är liksom Kubernetes och kolera här då på något sätt.
Mm.
Ja. Men som jag sa, renskita eller något liknande.
Det finns inget botemedel mot Kubernetes heller. Så.
Mm.
Jo, Coolify.
Nej, men jag tycker att det låter som en ganska bra idé. Jag tror också att det kommer vara alla gånger jag har arbetat med själv med Kubernetes eller runt team som har det, så har liksom allas kunskapsnivå varit typ jag har läst också en gång och kan se lite halvt. Det kanske har ändrats de senaste åren, men jag har en känsla av att det är lite samma grej, att det liksom klickopsa lite eller kör lite Pulumi eller Terraform för att få upp grejer och sen så funkar det bara. Och sen om det skiter sig så måste man ändå hjälp. Typ.
Och när du säger Kli så menar du kubectl eller?
Och vad är det nu heter? Du menar kubectl?
Kubectl. Det är det värsta command line interfacet som finns efter FFmpeg.
Du är lite av en konnässör här, så jag känner att jag har ingenting att säga. Jag håller nog med dig bara.
Mm.
Men det finns ju ett typiskt illavarslande tecken kring Kubernetes och mycket annat är att man har sina YAML-filer, men sen så finns det ju ett till språk eller ett till koncept ovanpå YAML-filerna som väl är Helm Charge, som liksom är en abstraktion ovanpå abstraktionen för att kunna, jag vet inte ens, åka båt när man åker båt på något sätt. Men det är så illavarslande att det, och jag antar att man också då skapar Helm Charge på något sätt via sin Terraform eller vad det nu är i uppsättning. Oops, jag har ingen aning om hur det här funkar. Men det känns som att det liksom är en klassisk pusselbit, eller klassisk sån här Lego-torn med pusselbit. Lego-bit på Lego-bit.
Men Helm Charge, är inte det bara, nu är inte jag någon expert på det här, men inte det liksom ett verktyg som är byggt ovanpå för att göra det lättare? För
jo.
Att, så det är väl valfritt?
Ja, jo, absolut. Men det brukar vi ofta hamna i, för man har med behov av att man vill kunna abstrahera, vi vill kunna använda variabler i våra templates, vi vill kunna använda någonting.
Ja. Någonting som jag märkt är att det finns alltid så här fruktansvärt mycket så här hemmabyggd tooling kring Kubernetes. Och det, för en som Kubernetes YAML-filen kan ju lätt vara så här 1500 rader om man inte splittar upp dem. Hemskt.
Ja, fortfarande bättre än React.
Ja. Jag håller med. Men det är väl naturlig utveckling. Du är ju Docker-expert nu, Docker Ninja eller något liknande. Så det är ju Kubernetes nästa liksom.
Jag har faktiskt investerat i, känner ni till Dome Train? Det är han Nick Chapsas på YouTube som är väldigt entusiastisk. Han har dragit igång en plural site kopia.
Väldigt entusiastisk är ett sånt dömande ord. Dömande uttryck. En omskrivning.
Ja, men han, YouTube entusiastisk.
Stora problem med den killen. Han är, som man säger,
allt som är fel med...
Nej, men han är clickbait tech motsvarigheten till, jag vet inte, Hänt Extra typ.
Berätta om hans jättebra kurs, Bartek, förlåt.
Ja, men han har dragit igång en plattform där han först bara hade sina egna kurser, men nu har han fått massa andra .NET-kändisar och de har en docker/ Kubernetes bundle som jag tittade på först, men sen så har de nog 40% rabatt, så jag tog ett år av alla kurser. Jag kommer absolut inte titta på alla kurser, men jag kommer nog, jag tittar aldrig på hela kurser, utan jag bara dyker in liksom i den nuggeten av kunskap som jag behöver i stunden. Men Kubernetes
kursen, vad heter sajten sa du?
Dometrain.com. Men det som, nu har jag inte tittat på någon av de här kurserna än, men det som jag gillar är att jag har haft Pluralsight förut och de har varit extremt basic. De känns som att de utgår från att man knappt kan programmera. Men de här riktar sig mer mot så här intermediate. Det är lite mer deep dive heter många av kurserna.
Här har du en kurs du kan kolla på också. Nu ska vi se. Mm-hmm. Writing CLI apps with Spectre console by Patrick Svensson hittar jag här på Domeclaim. Det var väl dans. Ja, nej, men det är ju generellt tycker jag brist i kursmaterial, kanske speciellt kring Microsoft-tekniker, där det är väldigt så här, du vill ha ditt första certifikat, välkommen till världen. Så att det är väldigt mycket att klicka sig igenom och hoppa förbi för att bara få typ få veta, men hur funkar many-to-many i EF Core idag? Liksom. Den typen av saker man vill lära sig som man har svårt att komma till i såna här kurser som är jättelånga certifikatkurser på typ Pluralsight.
Jag kollar på sajten, nu är det den kursen av Dan Clark som du har köpt, Kubernetes for Devs.
Ja, jag har köpt ett års medlemskap, så jag har alla kurser, men det är den jag tänkte titta på. Jag har lyssnat på hans podcast. Han verkar okej att lyssna på, så
får se. Jag har varit med i hans podcast.
Har du? Jaha. Nu får vi leta upp och länka till.
Nej, jag gör inte det för guds skull.
Då gör vi inte det. Men så finns det en annan kurs där som jag är lite nyfiken på, som heter Modular Monoliths med Steve Ardalis Smith, som också är någon .NET-kändis.
Nu kommer en hot take flygandes från mig, och det är att Modular Monoliths är det nya trendande ordet som man använder, liksom tidigare var det lite andra grejer. Kan någon förklara för mig vad det betyder, som inte bara är dela upp koden i olika foldrar?
Det är dela upp koden i olika namespaces.
Ja, sorry. Ja, då så. Eller förlåt, i olika CSPROI-foldrar.
Nej, men det är väl att man delar upp sin applikation i microservices, fast alla microservices bor i samma solution-fil.
Och är metoder man anropar i samma process.
Ja, eller typ mediator. Och sen så när de växer sig för stora, så är det trivialt att lyfta ut dem med någon annan servicebuss som pratar emellan dem.
Så om man vill byta databasen, så har man en abstraktion över, så man kan byta från MS SQL till Postgres, jättelätt.
Exakt.
Ja.
Det som man gör så ofta.
Ja. Nej, förlåt att jag är lite raljant. Jag tycker att det kanske är en sån sak där det är liksom good practices som är good, men när det paketeras som den nya revolutionerande tekniken, så blir jag lite triggad, helt enkelt. Triggad kan vara så.
Ja, vad finns det mer? Det var någon mer.
Men när du sa att man skulle dela upp dem, menar du att allting lever fortfarande i samma process? Men,
ja, exakt.
Men man delar upp koden
i olika moduler och namespaces och foldrar.
Så det är alltså en monolit.
Ja, det är monolit.
Fast den är bra skriven, det är väl det som man menar ofta.
Okay.
Nej, men alltså, förlåt för att jag nu är jag lite tröttsam.
Förlåt.
Nej, men här, nu pratar alla i mun. Det är kaos här. Men det är ju genuint guidance som behövs. För det är jättelätt att bara anropa skit hit och dit och importera skit hit och dit. Så det blir ju lätt att skriva spaghetti i en monolit databas eller en monolit kodbas. Så det är inte det att det är fel. Det är med att jag inte är helt säker på liksom, vad är det ens?
Jag vet inte. Om det är som Bartek beskriver, att man ska göra det lätt att bryta ut det i microservices. Det är så mycket som man måste tänka på. Okej, du har kod som nu lever i samma process, som du kan synkronisera kring i samma process. Och nu ska du distribuera den, inte alls bara lyfta ut koden.
Jag vet inte om de lever i samma process. Det var bara något jag killgissade.
Ja, men det måste de göra om det heter monolit.
Ja.
Eller att de deployas.
Så här, jag kan titta på kursen och så kan jag återkomma med.
Nej, det är roligare att bara prata och vara raljant, tycker jag.
Ska vi ha en informerad åsikt om
det här? Nej, nu börjar sträcka sanden här. Ja. Det är stopp. Nej, det får du egentligen göra. Alltså, det kanske finns bra grejer. Men jag håller med där, Patrik, att man nu frågar sig ju, alla bonusar man får av en monolit är ju sånt som man inte får om man går till en microservice generellt. Så jag vet inte vad det är man gör. Men
jag håller med.
Han har en till kurs som heter From Microservices to Modular Monoliths. Så åt andra hållet.
Finns det en som heter From Modular Monolith to Monolith? From Monolith to modifiera enskilda bits på hårddisken med en magnetiserad nål.
Men det är lite som, vad heter det, vertical slice architecture, ja, också. Det är, alltså, det funkar jättebra på i ett tak, men sen så krockar det med verkligheten och så är det inte så snyggt och väl avgränsat längre.
Jag vet inte, om jag ska köpa en kurs om någon här, jag vill veta vad de har gjort. Liksom så här, okej, du har en kurs om vertical slices, okej, men hur, vad har du gjort med vertical slices liksom? Har du bara gjort en kurs eller har du faktiskt så här liksom levt med den här arkitekturen i produktion i några år? För det är ofta det som jag stör mig på med när någonting blir hypat, så här, ah, man måste göra så här. Och sen visar det sig att okej, Uber gör det eller Google. Men det är inte alls relevant för det man själv gör. Och personer som har skrivit boken eller kursen har aldrig riktigt liksom sett baksidan med det.
Jag tycker det är samma sak med typ conference talks. Det är samma sak där. Det är liksom folk som har förberett ett talk om någonting, men det är inte alls säkert att de har faktiskt jobbat med det. Det är liksom inte, nej, inte en postmortem, utan det är bara fanfiction.
Det är ganska vanligt när folk, när man har så här call for papers, att folk har, de skickar in 10 ämnen som man inte har någon presentation på. Och sen bara, ah, nu måste jag skriva en presentation om det här ämnet. Så det behöver inte alls betyda att personen är expert eller faktiskt har använt grejerna som de pratar om.
Men det är ju en marknads eller en ekonomisk fråga också. Man kan ju inte göra hypernischade kurser som typ 10 personer kommer ha användning av.
Nej, men det är inte det jag säger. Jag menar mer liksom att, och nu det är extremt mycket antaganden i det som jag säger, men jag tycker att om man ska ha en kurs om någonting så ska man ha erfarenhet av ämnet. Inte bara så här, oh, det här säljer.
Det finns ju en typ av liksom IT-yrke som är liksom att jobba med att omvandla dokumentation till föreläsningar. Och det är ju inget fel att göra det, men så fort det går bort ifrån liksom, när, det finns ju någon som snackar mycket om så här, what's new in C-sharp, eller, och det är ju inte dåligt att prata om. Och det är många, de är ofta rätt populära, för det är kul att lära sig om när man är, liksom, inte har koll eller man är ny sådär, men så fort det går bortom det till liksom why you should build microservices, och så är det för någon som aldrig har byggt en microservice i verkligheten, då är det ett problem. Och det är nog ganska ofta, alltså om man jobbar med att göra kurser, det jobbar man ju med att göra kurser ofta, det tar ju tid liksom. Det är lite alltså, något som är spel på ett sätt.
Jag tror det är väldigt många som vill vara så här influencers också. Jag vet inte om jag berättar det.
Jävla idioter, men så är det säkert.
Nej, men så här, jag såg en LinkedIn-post för någon vecka sedan. Det var någon som skulle förklara skillnaden mellan integers och floats. Så här. Okej, okay, om du är på LinkedIn och tycker det här är en bra artikel, så kanske, och jag säger inte det här, jag vet, det kanske låter, det kanske är elitistiskt, jag vet inte, men om du är på LinkedIn, finner ett värde i en artikel som beskriver skillnaden mellan en integer och flyttal, så kanske du inte ska jobba med programmering. Bara en tanke.
Ja, alltså det är ju, frågan är, de som skrev den här texten, de har ju bara få, alltså det är ju bara få in en funnel med ögon liksom in på sig själv och provocera Patrik här till att kommentera och dela med, kolla den här idioten. Och det funkar ju alltid på mig också, så det är ju inte.
Nej, men jag tror att det är så. Jag tror att det finns en del människor där som bara vill vara influencers fast de inte har någonting att säga.
Men så, du vet, Nick Chapsas, han har ju en serie på YouTube där han kommenterar såna här inlägg och säger att de är idiotiska. Så det är en feedback-cykel. Liksom.
Och det var det jag byggde min kommentar på innan. Att jag, för det, jag vet inte, han kör AB-testning på sina så här thumbnails på YouTube. Vilken som drar mest. Och hans, jag vet inte, han bara kommenterar skit hela tiden. Så jag vet inte om ni hörde det, att det var lite open source-ramverk som skulle bli kommersiella.
Automapper.
Och klart att han ska profitera på det. Så liksom,
ah,
så
game här, over, det står det typ på hans thumbnail.
Ja, men exakt. Och jag stör mig så mycket på det så här, för att, ja, men människor som inte, det är inte konstruktivt alls för ekosystemet är bara clickbaitigt och dåligt.
Jag håller med. Alla gångerna jag har blivit baitad av hans typ thumbnails, så typ, det här låter jätteintressant, och bara, okay, det var ingenting. Det var bara liksom överdriven take eller
nothing burger.
Så nu har jag slutat liksom, nu är han bara borta från min feed. Men det är ett problem. Och också att han eller folk i hans typ av liksom, som gör det han gör, blir ju liksom tonsättande, vilket är irriterande såklart.
Jag tycker inte de tillför någonting. Det... Tyvärr.
Jag håller med. Men det här med att gå ifrån open source till betald licens, Patrik, berätta vad du tycker om det.
Ja, men jag tycker det är helt okej. Alltså, folk pratar om det som att det är världens undergång och sådär liksom.
Men det är eller en rug pull till och med.
Rug pull, exakt. Det är absolut en rug pull. Alltså licensen för den versionen som använder nu. Alltså om det är Apache 2 eller MIT-licens eller liknande, då är det as is och liksom det gäller för den versionen. Så här. Vill du inte, du behöver inte uppgradera till nästa version. Du kan forka det själv. Någon annan kan forka det. Men det de egentligen säger är att, men jag förväntar mig att du ska underhålla den här koden för all framtid, för mitt företag behöver den. Men vi vill inte betala 10 euro om året eller i månaden för att faktiskt använda den. Vi vill ha ditt arbete gratis. Så det, jag vet inte om ni hörde om det var Mass Transit, Mediator och
Automapper.
Automapper. Och genast börjar folk skriva artiklar om så här byter du ut Automapper, så här byter du ut Mediator, så här byter du ut Mass Transit, så här skriver du ett eget Mass Transit. Men dude, du vill inte skriva ett eget Mass Transit. Det är så här 15 års kod för att liksom...
Vad är Mass Transit?
Det är ett CQRS ramverk på .NET som har massa implementationer för olika...
Men är det in process bara, eller vad är grejen med det? Det är lite,
nej,
eller, nej det är inte. Nej, då har jag
nej,
det
är,
dålig koll.
Jag ska välja, jag har inte använt det själv. Men det är väl som en service bus eller liknande. Men det är en sån grej så liksom, okej, men ska du skriva det här själv? Ska du lägga så här 2000 mantimmar på att skriva en halvbuggig återimplementation av Mass Transit? Eller byta till en service bus som fortfarande kostar pengar? Eller bara betala liksom. Det är fortfarande så här, är det, om du använder det i dina så här privata projekt eller open source. Ja. Ingen ändring alls. Använder du i kommersiell verksamhet. Ja, nu kostar det lite pengar.
Mm. Alltså egentligen...
Är den mängden pengar mindre än vad det kostar dig att riva ut det här från din kodbas eller bygga själv eller byta till något annat? Så det
för det första så, jag håller helt med dig Patrik. Det finns ju ett argument emot som är att det är lite jobbigare än att bara betala, utan att det är liksom att det måste utredas i företaget och licensen och vi måste upprätta en kostnad, jäda. Liksom. Det är en liten friktion.
Ligg kvar på samma version tills nu.
Precis.
Alltså det är liksom att forka det själva, underhåll det själva, lägg ner pengarna.
Och om man skulle vända på liksom exemplet och bara säga att Jimmy Bogart sa ja, men den här Mass Transit, eller förlåt, Automap kommer alltid vara gratis, alltid open source. Repot är kvar. Jag har forkat Automapper till min paid Automapper som jag kommer jobba vidare på. Och det kommer kosta pengar att licensiera den och ni kommer få uppdateringar, bugfixa, jada. Då skulle inte lika många reagera, tror jag. Och det är ju det som sker, fast tvärtom här. Liksom.
Okej, okay, vi säger så här. Jag tycker det var någon som skrev det. Jag tror det var just Automapper. Så bara, ja, men han borde forka sitt eget lib. Varför ska han göra det? Det är hans arbete. Du använder hans kod.
Ja.
Så varför ska han forka det för att du ska fortsätta? Vem ska underhålla det gamla då? Du, ska du underhålla det? Han kommer inte underhålla det, för han har sin paid automapper i så fall. Så jag tycker det, liksom, det finns en kultur. Och den här grejen är att den här kulturen ser man inte särskilt mycket av i andra ekosystem. Det är väldigt mycket knutet till .NET. Man har en förväntan. Man ska få saker gratis från Microsoft. Eller så använder man open source. Och om det är open source så ska det aldrig finnas något kommersiellt intresse bakom. Och jag tycker det är så kortsiktigt. Jag har mycket open source. Jag tar inte betalt för någon av den. På grund av att jag gör det för min egen skull. Och att jag faktiskt använder de sakerna som jag skriver. Men jag förstår människor som Jimmy Bogart. Han fick betalt av sin arbetsgivare för att jobba på de här grejerna på sin arbetstid. För att de använder det internt. Och då är det okej liksom. Men ska han sitta på kvällarna, ta tid från sin familj, sina barn, för att bygga de här grejerna, för att John på Ericsson är arg på honom för att Ericsson måste betala.
Fan, John, lägg av.
Jag tycker nej,
så är det ju.
Men förlåt, det är något... jag blir lite upprörd faktiskt.
Jag vet, det var därför jag frågade dig om detta. Nej, men jag tycker det är intressant. Det är ju lätt att vara så här, oh, bengar, brr, brr, brr. Men du som någon som jobbar i open source aktivt och har gjort många uppskattade, eller jobbar med många uppskattade bibliotek, jag är säker på att du kämpar med att typ så här, ah, någon skriver en bugg här. Bara, han har personen har fel, personen är en idiot, uttrycker sig otrevligt. Men jag kanske ändå ska svara konstruktivt och ändå lösa problemet. Eller bara säga fuck off liksom. Och att man verkligen har rätt till det senare. Man har verkligen rätt till det senare tycker jag. Och man har rätt till att skita helt och hållet. Ja, men det behovet har inte jag. Jag har byggt det här för de här behoven och det är behoven jag har. Jag skiter väl i dina behov. Sen kan man ändå vara trevlig, men att ja. Det finns en förväntan liksom, på open source att du är skyldig. Du har liksom etablerat ett kontrakt ja, liksom.
Exakt. Svarar man inte så får man en ny show. Is this project dead?
I posted this 2 hours ago. No response.
nej, men det är lite så. Och
får jag bara flika in, för jag måste skjutsa min fru till tåget. Men jag vill bara, ni får jättegärna prata vidare. Jag vill bara flika in att jag tror att det här är 5D Chess från Jimmy Bogard, som ingen har sagt mer att sluta använda automapper än han. Så det här är bara liksom...
ja, det har han faktiskt.
Men fortsätt prata, för det är jätteintressant. Vi hörs sen.
Tyvärr är det nog Baltic som har tryckt på start.
Åh oh, nej, det är det.
Så vi säger hej då istället.
Fortsättning följer.
Hej då!